Det här är en podd från Svenska Yle.
Förenta staterna, eller oförenta delade staterna kanske man nu snarare ska tala om, står och vacklar med de sista avgörande rösterna i de sista avgörande delstaterna ännu oräknade. Vilken väg väljer USA, Trumps väg eller Bidens väg, och leder inte båda vägarna ändå mot ökad polarisering? Vi ska titta närmare på det här i nyhetspodden i väntan på själva valresultatet. Jag heter Johannes Taberman och jag har med mig USA-kännare Andreas Elving. Andreas, det är fortfarande otroligt jämnt och spänt läge i amerikanska valet. Och vi vet inte vem som vinner, men Biden ser ut att ta ett stadigare grepp hela tiden om den här segern. Hur bedömer du läget just nu?
Det på något sätt finns två spår som pågår nu i det som finns kvar. Dels är det då rösträkningen där man skulle kunna tycka att de oräknade rösterna ännu borde vara mera Biden-röster än Trump. Så därför så ser man att det finns en stor chans för Biden att liksom vinna den vägen. Men samtidigt har vi nog det här andra spåret också som Trump-gänget kör på när det gäller att gå till domstol och försöka ifrågasätta valresultatet och påstå att det har varit mycket bedrägerier och valfusk och sånt här. Och vi ska nog inte heller underskatta liksom kraften i de argumenten och vad det kan ställa till med. Att det är nog ett väldigt spänt läge just nu.
Och det är intressant det här du säger, just att det finns två spår, för det finns på något sätt två spår lite i allting i USA nu. Trots att alla röster inte ännu är räknade så börjar man ju se just liksom ändå mönster i det här valet. Jag menar, Trump klarar sig jättebra, åtminstone just på den glesa, men till ytan enorma glesbygden, medan Biden klarar sig bra i de här folktäta storstäderna längs kusterna. Vad kan man nu säga om det här valet? Vad berättar det om USA?
För det första så är det här ju ingen ny trend på något sätt, utan republikanerna har varit starkare på landsbygden och demokraterna har kommit i storstäderna och bland minoritetsväljare. Så att egentligen hade det nog inte skett någon enorm förändring, men den stora överraskningen här den att man trodde att nu skulle det gå lite åt andra hållet, men det har liksom inte hänt i den utsträckning som man trodde innan, och det är kanske den stora överraskningen. Den här polariseringen i USA som alltså har pågått länge, den har ju minsann fortsatt också nu, och det är förstås oroväckande, och man har liksom grävt ner sig djupare och djupare i skyttegravarna, och det gör ju nog att det blir väldigt svårt att leda ett sånt land.
Ja, när vi tänker på den här polariseringen, så jag menar, den går ju också ner just på en sån här delstatsnivå, för när vi tittar på de här sista avgörande delstaterna, så jag menar, det är väldigt jämnt, det är inte många röster som skiljer det åt, så det är ju som det skulle, folk skulle leva i liksom olika verkligheter där.
Det som kanske är det spännande är att det är så jämnt när de två olika sidorna man tycker representerar så jätteolika saker, att det är liksom nästan svart och vitt. Om man tittar på en delstat som Georgia till exempel, en traditionell sån här syddelstat som nu verkar gå närmare och närmare att Joe Biden och demokraterna skulle vinna på presidentposten. Så där liksom ser man den här förändringen i realtid, så att säga. Sakta men säkert har demokraterna kommit närmare i valerna, och nu verkar man vara riktigt 50-50, så att säga. Och det är klart, när delstaten förändras på det sättet, så skapar det spänningar av olika slag som vi har kunnat se i den amerikanska södern på många håll.
Det har talats mycket om att Donald Trumps framgång mycket har byggt på de arga vita männens revansch. Men nu ser vi alltså att Trump har fått ungefär 63 miljoner röster i det här valet, vilket är 4 miljoner mer än i förra valet. Så jag menar, han kan ju inte bara ha liksom de här vita pickup-männens mandat. Hans mandat måste ju vara större än så.
Ja, så är det givetvis, men hans mandat är väldigt starkt. Det är liksom den gruppen väljare som går väldigt starkt för honom, och sen är resten av väljarsegmentet mycket mer splittrat. Och det visar ju nog att vi kan inte riktigt gruppera in hela USA i tydliga grupper. Att är du sån här så röstar du så, är du sån så röstar du så. Utan det har blivit lite mer splittrat. Till exempel i Florida var det helt avgörande att Trump klarade sig otroligt mycket bättre nu 2020 än vad han gjorde 2016 bland latinoväljare kring Miami till exempel. Det avgjorde valet. Och det här är sånt som inte man hade kunnat förutspå, eller som man kanske borde ha kunnat göra, men som i alla fall mätningarna inte stödde.
Ja det är ju intressant det här just att vem är de här liksom tysta Trump-väljarna som delvis just opinionsundersökningarna har liksom missat här?
Trump har fått fler väljare än senast och han har lyckats bredda sin bas. Dels handlar det om att han har fått mera väljare på fötter, men han har lyckats få ännu fler av de här vita arga männena. Och sen har han då lyckats få också missnöjda väljare från andra väljarsegment och sådana som helt enkelt köper hans liksom Make America Great Again. Och det har funnits lockelser i det budskapet hos lite flera än senast.
Om vi då riktar blicken mot demokraternas Joe Biden, det är ju rent klart att han får nästan 4 miljoner fler röster nationellt än Trump och att han med sina över 70 miljoner alltså får fler röster än vad någon presidentkandidat i USA någonsin förut har fått. Ett hur starkt mandat ger det här honom?
Det är ju inte på basen av totalantalet väljare som presidenten väljs, och det är ju viktigt att komma ihåg här, men det är kanske snarare så att om man vinner presidentposten och har färre väljare så att säga bakom sig, som nu då Trump hade och som också har hänt tidigare, om det här pågår jättelänge så blir det ju nog ett liksom demokratiskt problem, och det är klart att Biden kan också använda det här argumentet om han skulle vinna presidentposten nu och på det viset visa att han har ett starkt mandat av folket, men den storyn är lite svår att sälja i dagens politiska verklighet i USA.
Men om vi tänker på Biden, vem han liksom representerar? Är Biden den här akademiska New York-bon eller surfande hipstern i Kaliforniens representant, eller vem liksom representerar Biden i Amerika?
Eftersom demokraterna har en kandidat så folk liksom samlas alla då kring Biden, alla de här olika, också hipstersurfaren och den akademiska New York-bon samlas kring Biden, fast de nog sinsemellan kanske inte riktigt tycker lika, men traditionellt sett har ju demokraterna varit till exempel fackföreningens parti och arbetarnas parti, och det är just där som Trump nu har lyckats komma åt och ta väljare till sig, till exempel, som republikanerna haft svårt med tidigare. Men den typiska Biden-väljaren som vi tittar på det nu är välutbildad. Bland de vita så är den väljaren definitivt välutbildad. Det är också förstås minoritetsväljare, svarta väljare, latinoväljare, och allt från vanliga arbetare till akademiskt högt utbildade människor samlas kring demokraterna.
Biden har hela tiden talat om att han vill vara alla amerikaners president och på något sätt förena hela folket. Hur ser du liksom på Biden? Är det dömt att misslyckas från första början?
Han på något sätt talar nog det här vita arbetarklassens språk på många sätt och har de här rötterna som gör att man skulle kunna tänka sig att många Trump-väljare gärna skulle kunna lyssna också på hans budskap. Och sen är Biden dessutom så där politiskt sett mera en mittendemokrat, vilket också gör att han borde kunna tala till de här mera, ska vi säga, den ekonomiska eliten som har funnits bland Trump-väljarna och liksom få förståelse där för sin politik. Så där teoretiskt sett så tycker jag att han borde kunna ha en chans, men om man tittar på realiteterna idag så kan man nog lätt hålla med om att det är nästan stört omöjligt.
Jag funderar just liksom att vad händer med den här Trumpismen om Biden blir president? Jag menar, den lär väl inte försvinna någonstans? Kanske den inte bara förstärks?
Det är absolut en möjlighet att den förstärks. Och det här valet trodde man nog att skulle vara det stora nederlaget för Trumpismen. Det var det som många räknade med. Och det blev det då inte alls. Utan det här visar nog att Trumpismen är någonting mer än något marginalfenomen. Utan det finns nog ett djupt stöd för det som Trump har stått för. Och det här hör givetvis Trump också och stärker förstås hans eget mandat att fortsätta, också om han skulle förlora. Jag tror inte att vi ska räkna med att han skulle försvinna på något sätt, utan han kommer nog att ha en stark röst i samhällsdebatten framöver.
Oberoende av
hur det går. Och det finns ju de som redan säger att han kommer tillbaka 2024 om han skulle förlora nu. Att vi ska nog inte tro att hemskt mycket förändras när det gäller den saken.
Ja, följande 4 år. Jag menar, Trump som sagt har inga ambitioner på att ändra den här polariseringen. Han liksom när ju sig på den snarare. Men hur mycket kan Biden bromsa upp den här utvecklingen? Jag menar, när vi ändå ser att han också rent av hatas av så många i USA.
Biden har ju varit tydlig med sin retorik att jag vill vara hela USAs president och också ta i den här valspråket från Obama att det finns inte röda och blåa stater utan det finns bara de förenade staterna.
Jag menar, det är en fin klingande valslogan, men är det med något mer än det?
Från Bidens sida tror jag nog att det är en genuin syn på världen helt enkelt, att han förmedlar. Han har alltid varit en sån demokrat som har jobbat nära med republikaner. Att han har alltid varit en som har försökt hitta konsensus.
Om Biden blir president så kommer hans händer ju ändå att vara bundna av senaten där republikanerna ser ut att stärka sitt grepp. Jag menar, vad betyder det här för Bidens försoningsprojekt och på något sätt försök att förena hela landet? Gör det inte honom till en svag president utan möjligheter till det här?
Så kan man se på det. Om senaten fortsätter obstruera som man gjorde i slutet av Obamas presidentperiod eller en stor del av Obamas presidentperiod när republikanerna kontrollerar den, så då blir det nog ganska omöjligt för Biden. Men Biden kommer förstås att försöka, han känner personligen många av de här senatorerna, de har jobbat tillsammans i tiotals år, så han har liksom nog förutsättning kanske att lyckas att samarbeta och hitta sådana kompromisser som alla som kan appellera till lite flera. Men svårt blir det ju, det är alldeles klart. Den politiska realiteten och det här valresultatet tyder nog på att det blir en ganska jobbig period för Biden om han blir vald.
Mm. Om vi ännu liksom dyker djupare ner i de här ideologiska klyftorna som finns i dagens USA och som är liksom grunden för allt vi nu talar om och tittar på det liksom med våra finländska glasögon. För jag tänker liksom att du bor själv på landsbygden. Du är troende. Jag bor i stan, jag hör inte kyrkan. Ändå upplever jag inte att vi ser på världen så hemskt olika. Vi kan förstå varandra. Men så här på håll när man tittar på USA så verkar det här bli allt svårare. Vad förklarar det här? Varför är det så annorlunda där än här?
Det är klart, det finns också skillnader i Finland mellan landsbygd och stad. De skillnaderna är, och den liksom förändringen som har skett i Finland har varit jättestor och också betytt stora saker i finsk politik. Men på något sätt så i Finland så har vi ändå ett samhälle som är mycket mer jämlikt än det amerikanska. Våra skolor är ungefär lika bra överallt. Vi har mer utbildning och en större förståelse för samhälle. Och i USA däremot så är skillnaden jättestor mellan sådana som har utbildning och som har jobb. De har det jättebra vanligtvis i USA, mycket bättre än vad vi har det här så där ekonomiskt sett i medeltal. Medan sen det finns den stora massan, och den massan dessutom som växer hela tiden, som har det väldigt tufft att klara sig. Fast man jobbar heltid så klarar man inte sig, utan man lever ändå hela tiden på gränsen till katastrof. Det finns inte en social trygghet, tappar du jobbet så tappar du din sjukförsäkring. Blir du jättesjuk så täcker inte din försäkring allting. Det är liksom den otrygghet som finns i människan. I USA som inte på samma sätt finns här. Men är du i en utsatt situation och så kommer det någon välbärgad fåne från ett mediehus och säger att nu ska vi bry oss om de här svarta som har haft det så jobbigt i flera hundra år, medan du själv minsann tycker att du själv har det jobbigt och det hade dina föräldrar minsann det också, och ingen bryr sig om dem, varför ska vi bry oss om de här svarta nu plötsligt? Och så finns det en president som på något sätt snappar upp just den där frustrationen du har och säger att det där Black Lives Matter är bara en marxistisk komplott. Så det är klart, sånt resonerar liksom djupt inne i den väljaren. Och det som jag är rädd för att vi får de här samma trenderna liksom flyttas över också hit.
Men jag menar, i USA ser vi ju till och med att den här liksom splittringen har gått så långt som att den liksom uppstår inom samma familjer som ju borde ha samma bakgrund. Jag menar, vad förklarar det här? Hur kan det gå så långt? Det är svåra frågor.
Det är en mycket, liksom, mycket svår fråga. Mycket bra fråga, för jag har upplevt precis det här samma. Jag har bekanta i USA där var familjerna är helt splittrade och jag får mejl och säger att titta vad min mamma nu har satt ut på Facebook. Att vad har hon för fel i huvudet? Och här, min syster stöder det här. Jag kan inte förstå. Hur är det möjligt? Förklara det. Jag förstår inte. Men jag tror ju det att i USA kan du konsumera information väldigt så här segregerat från allt annat. Du kan leva i din bubbla där var det bara finns ett visst budskap som trummas ut hela tiden. Och lyssnar du på det så är det ganska lätt att sen börja ta till sig det förstås. Det vi hör på i den miljö vi lever påverkar oss. Och om bubblorna blir väldigt starka som vi ser i USA. Tittar du på Fox News och lyssnar på vad Trump säger och tar hans ord som absolut sanning, så med tiden så förändras du också som människa och du omfamnar helt och hållet den ideologin. Likadant på andra sidan, om du hela tiden lyssnar på nyheter som mässar ut Trump som det värsta som har hänt och som en rasist och som ett monster, så tar du till dig det. Och de här klyftorna blir till sist så svåra att det går inte att överbrygga dem ens, fast man är inom samma familj så att säga.
Och det här med de här bubblorna, de lär ju inte försvagas, tvärtom förstärkas ännu efter det här valet, så kan man inte liksom, blir inte alla på något sätt förlorare egentligen i det här valet, oberoende av vem som vinner.
Så kan man förstås säga. Nu tycker jag ändå, vi ska komma ihåg att jag tycker det finns vissa tecken på att bubblorna lite spricker, och att till exempel Fox News, som då har utmålats som Trumps propagandakanal, de har ändå i den här valrörelsen och i det här efterspelet efter valet inte fallit in i den här kören. Så det finns vissa tecken på att man inte nu riktigt går hur långt som helst. För nu, alltså det som Trump gör nu, det har ingen verklighetsförankring. När han säger att det har varit bedrägerier, han har inga bevis, det finns inga bevis för det här. Så det, på något sätt, det här är också ett lite avgörande skede, vad som kommer att hända nu. Jag tror inte att Trump kommer att backa, vilket gör att nu ser vi verkligen vem som köper hans struntprat helt och hållet, och vem som på något sätt ändå anser att verkligheten måste styra.
Mm. Vad kan Trump ännu ställa till med under dryga 70 dagar han har kvar i Vita huset? Jag menar också om han förlorar eller om det drar ut på tiden. Allt det här.
Ja, presidentposten byter ju först den 20 januari, så att fram till dess är det, kan mycket hända. Och Trump är president lika mycket nu som han var före valet, så att säga. Han har i princip samma repertoar av möjligheter att göra saker som han alltid haft. Och det är klart, om han är ett skadat rovdjur, så kan det nog bli väldigt, väldigt speciellt. Att jag, i det här läget så vågar jag nog inte ta något alternativ bort från spelplan, så att säga. Utan det kan nog bli väldigt speciella månader.
Och väldigt turbulent sista tid på hans presidentperiod, om den nu tar slut eller om det bara fortsätter.
Och nu tyder ju ingenting på att han ska acceptera att han har förlorat, fast han då gör det. Han hävdar stenhårt att han bara förlorar på grund av valfusk. Och håller han fast vid det, så blir det nog knepigt att se en väg ut.
Andreas Elving, tack för att du kom hit till Nyhetspodden.
Tack.
Jag heter Johannes Staberman. Fortsätt lyssna på oss.